som jag så är det ganska enkelt att man börjar titta tillbaka och säga hur har livet varit och vad har man varit med om och så vidare. Och jag ser tillbaka själv då på ungefär 50 års tjänst i Guds rike på olika sätt. Och det har för mig inneburit att jag har fått göra och uppleva saker som många andra kanske bara drömmer om. Jag har fått besöka några av världens mest exotiska platser. Jag har badat i Amazonfloden och indianerna skrämde mig att här finns det anaconda. Jag har vandrat i Afghanistans berg och jag har fått se vad talibanerna håller på med. Jag har talat på väckelsemöten i slummen i Pakistan och fått se människor ta emot Jesus i skaror. Jag har varit på sjukhus i Nepal. Jag har sett kirurgerna spjälka ihop ben på människor som har ramlat ner för branta stup. Jag har mött omvända muslimer i Bangladesh och sett Guds ljus lysa i deras ögon i den glädje de har över att de har fått möta Jesus som sin frälsare. Jag har rest mycket i Kina och jag har mött kristna kineser som kan sjunga Pärleporten på knagglig svenska. Jag har varit i Mongoliet många gånger. Jag har druckit sur hästmjölk, vilket inte är så gott. Jag har vigt ett 15-tal brudpar i solnedgången vid Indiska oceanen och med det till. Men för mig, trots allt vad jag har fått uppleva, så återstår det en resa som jag bara har börjat, känns det som. Den där resan att komma närmare Gud, in i bönens värld, att få bli det som han har tänkt för mig. Jag har läst i min bibel och jag har läst om människor som Gud liksom har svarat på deras böner. Och den första jag snubblade över, det var David. En man som Petrus säger i sin predikan att han var en man efter Guds sinne. Även om David tidigt hade ett hjärta för Gud, och vi läser om psalmerna som han har skrivit i sin ungdom, så var det ändå mycket som återstod innan han kunde få det ansvar som hörde till att bli den där kungen som Samuel smorde honom till. Och han gjorde många nya lärdomar. Han fick möta många tester och prövningar. På samma sätt som kanske du och jag också får gå igenom prövningar i livet för att vi också ska bli det som Gud har ämnat oss till. För det hade gått bra för David, eller hur? Han hade ju besegrat Goliat. Och som ett resultat av detta fick han flytta in i kungens palats. Han blev bästa kompis med kungens son. Han fick gifta sig med kungens dotter. Och mänskligt sett så tycktes det som att Samuels ord över David nu skulle uppfyllas. Men ni vet ju att svärfar Saul, han var full av avundsjuka. Och under 10 år så försökte David, eller Saul, att döda David. Och under denna tid så prövades David hårt. Tills han måste tro och vandra i de ord som en gång hade uttalats över honom, att han skulle bli kung. Även om omständigheterna ibland i hans liv tycktes helt motsatta till detta, så var det ändå det som skulle komma att bli. Han fick gå och vänta på att det där löftet över hans liv skulle uppfyllas. Precis som kanske du och jag också får ibland gå och vänta på att det som vi har tagit emot som ett löfte från Gud också skulle komma att ske. Och David var på flykt då under 10 år. Och under denna tid så samlade han en skara människor runt omkring sig. Och det står i ordet här att det var alla slags nödställda. De var skuldsatta och missnöjda. Det var väl en härlig församling att vara en herde för. Men David, han gjorde om alla dessa utslagna till att bli hans, som Bibeln säger, hans mäktiga män. Och så bor han i staden Siklag i Filisternas land. Och när David hans män har varit ute på ett krigståg och kommer hem så ser han att amalekiterna har varit där, bränt ner staden, tagit hustru och barn och allt annat till fånga, och de mötte bara aska och ruiner. Det hade ju varit så lätt då för David att ge upp. Han var ju förkastad av kungen. Han var förkastad av israeliterna. Och nu, och det svåraste av allt var ju också nu att han var förkastad av sina egna män. För de var så arga så att de vände sig mot David. Han som hade gjort så mycket gott för dem, honom ville de stena. Vi skulle nog också känna oss mycket bedrövade och plågade om våra liv hotades på detta sätt. Men vad gör David? Står han och läxar upp dem och säger: är detta tacken för vad jag har gjort för er under alla dessa år, att ni nu vill stena mig? Nej, det står i första Samuelsboken, 13 kapitlet, så här om David. Han hämtade styrka hos Herren sin Gud. Tänk att när livet är som allra jobbigast, då beslutar sig David för: jag söker min styrka och min hjälp hos Herren min Gud. Och så går han in i en tid av bön, och Gud visar honom vad han ska göra, och så får han då vägledning att komma och kunna ta tillbaka allt det som fienden hade tagit ifrån honom. Och man upptäcker då att alla som var tagna till fånga, de var oskadda, och man fick mer ägodelar med sig hem än fienden hade tagit ifrån dem. Han hämtade styrka hos Herren sin Gud. När jag vaknade i morse så hade jag 2 människor för mina ögon. 2 närstående. En av dem kände en väldigt stor oro. Och oroade sig och var väldigt upprörd över någonting som skulle ske. Och den andra personen försökte att trösta och tala, men nådde inte fram till den andres hjärta. Och så vände sig den ena personen till mig och frågade: Kjell, vad ska jag göra? Och då sa jag: du ska gå till Herren. Du kommer inte längre med vad du gör just nu med den här personen, utan du ska söka Herren. Och när du gör det så ska han visa dig vägen framåt. Och du ska få oväntad hjälp. Och det ni har oroat er för, ni två, det kommer Herren att vända till er glädje. Jag säger detta för jag tror att det är någon som behöver få höra det denna morgonen. Att du har oroat dig för så mycket. Men Herren vill visa dig att det finns en väg igenom allt detta. Om du bara håller ut och förtröstar på honom, så ska du få se att han ska vända sorgen till glädjen. För när jag har läst om människor i Bibeln då under denna veckan och sett hur människor ber, så har jag förstått att bön är ingen prestation, utan bönen har sin djupaste rot i hjälplöshet och desperation. Och Jesus sa ju själv i Johannes 15: utan mig kan ni ingenting göra. Det finns fler exempel i Bibeln, förutom David då, på människor som ropar till Gud i svåra tider, i djup nöd, och ber om en förändrad situation. Böner som skapar en direkt kontakt med Gud. Ibland kan det vara så att Gud använder nöden i våra liv för att lära oss att be från djupet av vårt hjärta. Jag kommer att tänka på kvinnan med blödningar. Det står om henne bland annat i Markus, det 5:e kapitlet. Det står att hon hade lidit mycket i 12 år. Det står att hon hade lagt ut mycket pengar på läkare. Och ändå hade hon bara blivit sämre. Men så står det då skrivet så här, att hon säger: om jag bara får röra vid hans kläder så blir jag frisk. Det var denna kvinnas desperata bön. Och den blev besvarad när hon rörde vid Jesu mantel och blev ögonblickligen frisk. Jag kommer att tänka på Hanna i templet, i första Samuelsbokens 1:a kapitel. Hanna hade det jobbigt för att hon led av barnlöshet. Och hon mobbades i flera år av sin makes andra fru som kunde få barn. Och det står att hon bad under kraftig gråt. Och så står det sedan så fint i vers 19 att Herren kom ihåg henne. Och Herren kom ihåg henne och hon blev gravid och hon födde Samuel. Och Samuel kom att smörja David till kung så småningom. Och så tänkte jag på Petrus i fängelse i Apostlagärningarna kapitel 12. Församlingen bad för honom. Men det står om Petrus att han sov. Hur kan man sova om man sitter i fängelse? Ja, förklaringen är ganska enkel för Petrus. För det sista som Jesus sa till Petrus i Johannes 21, det var att när du blir gammal. Så han visste, jag ska inte dö här. Jag ska bli gammal, det har Jesus sagt. Och vad var det som hände sen? Jo, det kom en ängel och befriade honom mitt i natten. Och när han då tar sig tillbaka till församlingen som ber för honom, så tror man inte att det är Petrus som står där och knackar på. Man förväntade sig inte att Gud skulle svara på det sätt att Petrus skulle bli fri så här genom ett mirakel. Och jag tror att Bibeln har med dessa svåra böner för att vi ska förstå att du och jag, vi kan be om vad som helst. Det finns ingenting som är omöjligt för Gud. Men samtidigt måste jag också få säga att det finns ingenting som är för lite för Gud heller. Och Paulus säger att vi får komma till honom med våra önskningar. Bekymra er inte för något, säger han i Filipperbrevet 4. utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan och med tacksägelse. Jag läste några tankar från en filosof eller från en tänkare. Och han har skrivit ner följande. Jag bad om styrka och Gud gav mig svårigheter för att göra mig stark. Jag bad om vishet och Gud gav mig problem att lösa. Jag bad om framgång och Gud gav mig begåvning och muskler att arbeta med. Jag bad om mod och Gud gav mig faror att övervinna. Jag bad om kärlek och Gud gav mig utsatta människor att hjälpa. Jag bad om förmåner och Gud gav mig möjligheter. Och så säger han som en sammanfattning: jag fick inte allt jag ville ha, men jag fick allt jag behövde. Och du kanske tycker att ja, men Gud svarade inte på mina böner som jag vill. Men jag tror att Gud svarar på det sätt att vi får det vi behöver. Vi vet inte alltid vad vi bör be om. Men anden kommer vår svaghet till hjälp. Och det står så här i Romarbrevet 8:26. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om. Men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Jag har upplevt att Gud jobbar med mig. Gud försöker få mig att stilla mig och lyssna in vad han vill. Och vad han vill att mina böner ska fokusera på. Jag vill bara dela lite om vad som hände för inte för så länge sedan. Jag gick hemma och väntade på att några hantverkare skulle komma. Och det skulle ursäkta Anders, men ibland så kommer de inte i den tid som man sagt de ska komma. Det var inte Anders jag väntade på. Jag gick där och tittade ut genom fönstret och tänkte, ja men de skulle ju vara till klockan 10. Tiden går, var är de någonstans? Kom den bil, är det de? Nej, det var inte de. Då fick jag bara för mig, Kjell, varför tar du inte bara din bibel och sätter dig ner och läser lite och talar med Herren istället? Och så gjorde jag det. Och så läste jag ifrån Josua kapitel 14 om Kaleb. Kaleb som var en av 12 spejarna då, som hade bespejat landet ganska många år tidigare. Av de 12 som ni vet ju, så var det bara 2 som kom tillbaka och sa jag tror att det är möjligt. Medan 10 av spejarna sa det går inte. Folket som bor i landet, de är oss övermäktiga. Och som ett resultat då så skickade Herren Israels folk 40 år ut i öknen och vandrade omkring. Men Kaleb och Josua, de trodde att det var möjligt. Och bara därför då så hade Mose lovat Kaleb att han skulle få en del av landet när man väl hade intagit landet. Och så står det i Josua 14:12. Det säger Kaleb så här: ge mig nu denna bergsbygd som Herren lovade den dagen. Det hade gått 45 år. Men Kaleb hade inte gett upp. Han trodde att det Gud hade lovat, det skulle också ske en dag. Och så satt jag där och så bad jag lite över det här och funderade på vad kan detta betyda. Efter ett tag så ringde telefonen. Då var det Håkan Isaksson som ringde. Jag sa han, jag har lite problem, jag är på Hjälmagården här och den som skulle komma och tala har inte, kunde inte komma. Kan du komma så här helt tvärt? Jag tänkte, ja, jag måste fråga min kära fru, men visst kan vi nog komma. Så efter ett tag då så åkte vi till Hjälmagården och mötte en skara människor som var samlade där till minst sången dagar. Och så skulle jag tala lite. Så fick jag bara för mig då att jag skulle säga detta då, att vi behöver lite av Kalebs ande i oss. För det står om Kaleb i fjärde Mosebok att det var en annan ande i Kaleb, en trons ande. Och jag liksom delade detta då om att vi ska inte ge upp, även om bönesvaret dröjer ibland. Så låt oss hålla fast vid det Gud har lovat och så vidare. Så låt oss vara som Kaleb, sa jag, och tro på att du ska gripa in och hjälpa. Och så berättade jag lite andra saker också. Och sedan efter ett tag då, när vi, så kom det fram en kvinna. Och så sa hon så här, ungefär. Vi bad för min dotter här för en stund sedan. Och hon är svårt sjuk. Och vi har haft svårt kanske att tro att Gud ska gripa in. Men jag vill bara säga, sa hon, att hennes barn heter Kaleb och Josua. Och då tänkte jag, ja. Jag kanske talade uppmuntran då på det sättet in i den familjens liv. Att inte ge upp utan att hålla fast vid det Gud hade lovat. Och till sist då, innan jag slutar, så kommer jag tänka på Abraham. Abraham var i en bönekamp för sin familj. Han bad för Lot. Och ni vet ju, han bad om till Gud att finns det 50 rättfärdiga, Gud skona staden. Men det fanns inte 50, och det gick ner till 10 och gick ner till 5. Men Lot blev ändå räddad. För det står i första Mosebok 19 och 29 så här. Att när Gud ödelade städerna på slätten, då står det, då tänkte han på Abraham och lät Lot komma undan förödelse. Och den tanke då som kom till mig då var denna. Vems böner tänkte Gud på, Kjell, att du är den du är idag? För jag tror att vi har haft människor i våra liv som har bett för oss. Människor som har lagt oss på sina hjärtan för att be och stå bakom oss, för att vi skulle bli de vi är idag. Och lika viktigt tror jag att du och jag också ber för andra människor, så att de också blir föremål för våra förböner. Och att Gud också tänker på våra böner för dem. Men jag tänkte sedan då, när vi har vår stund av bön och förbön om en stund. Varför inte ta ett ljus och tända och tacka Gud för den person som du vet om, som har stått och bett för dig. Som har stått bakom dig. Många av dessa människor kanske inte lever idag. Jag vet att min egen morfar, han har bett för mig så länge han levde. Jag tackar Gud för honom och alla hans böner för mig. Och du har säkert också sådana i ditt liv som du vet, de har bett för mig. Jag vill tacka Gud för dem idag. Och du kan göra det genom att tända ett ljus där. Som sagt, Gud har tagit ut mig på en resa och jag har inte kommit så långt i bönens värld. Men jag ser fram emot att få lära känna Gud mer och mer. Att han vill visa mig och leda mig in på någonting som är ännu mer spännande. Jag tror att Gud vill använda oss som församling. Och Gud ska liksom leda oss i våra böner och i det vi tänker vad gäller framtiden. Det finns någonting gott som väntar oss. Och Gud välsigne dig att inte ge upp i dina böner. Att inte tröttna. Att hålla fast vid det som Gud har lovat. Herre, vi tackar dig för att du är en bönhörande Gud. Tack att vi får komma till dig med både det som är tungt och svårt. Men också det som kanske önskningar som ligger på våra hjärtan. Jag ber Herre att vi skulle vara bedjare som inte ger upp. Bedjare som lyssnar till vad du vill säga. Så att vi förnimmer vad det är du lägger på våra hjärtan. Så att vi ber böner, Herre, som du vill besvara för oss, Herre. Gud, vi tackar dig för din omsorg om oss. Tack för människor som har bett i den här församlingen under många år. Så att vår församling idag är vad den är. Därför att det har funnits människor i dessa bygder som har stått upp och ropat till dig. Och bett till dig att du ska göra någonting och att din församling ska kunna finnas på denna plats. Och Herre, vi tackar dig för det arv som vi får ha. Och vi ber att vi ska vara bärare av detta in i en ny tid också. I Jesu namn. Amen. Thank you.